Himmelske Fader, tack att vi församlas här ikväll och tillbe, ära och lova dig. Tack att du är mitt ibland oss, det har du lovat i ditt ord. Du vill möta med oss ikväll och du vill också hjälpa oss att bedja efter din vilja ikväll. Tack att bönen är det bästa verktyg vi har att påverka vår omgivning, Herre. Och vi ber dig att vi ska få bedja idag och få uppleva konkreta bönesvar. Välsigna var och en som har kommit hit ikväll, Herre. Vi ser om vi har speciella saker med oss som vi bär på. Herre, lyft våra bördor ikväll. Låt oss få uppleva att du är vår frälsare och du har ett ärende till oss. Du vill möta med oss var och en. Jag vill prisa dig. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag fick tillåtelse av Theodoros här att säga någonting. Och jag vill göra det. Jag vill läsa den text som man har haft som rubrik för den här dagen i böneveckan, den ekumeniska böneveckan. Och det är från Matteus 15 och det är vers 21-28. Och när jag läste det här eftermiddag eller förmiddag, så först så tänkte jag att det här ska vi kunna läsa ikväll. Men det grepp tag i mig så jag måste dela några tankar med er som vi ska ha det som grund för bönen sen. Och då står det så här, Matteus 15, vers 21-28. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: skicka iväg henne, hon följer efter oss och ropar. Han svarade: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa: jo herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herras bord. Då svarade Jesus henne: kvinna, din tro är stor, det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Följ med mig genom de här verserna, en efter en, några minuter innan vi ska börja be också. Det börjar med att det sägs så här: Jesus lämnade platsen han var, drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Han hade dragit sig norrut från där han var alldeles innan, norr om Galileen till ett landområde som heter Syrien och de två städerna Tyrus och Sidon. Och det märkliga är att vi förstår av texten att Jesus var inte i det området för att göra någonting offentligt. Han verkar ha dragit sig undan med lärjungarna för att vila eller för att kunna undervisa dem. För han var inte offentligt verksam på något sätt. Alldeles innan hade han varit vid Genesarets sjö, undervisat och diskuterat. Och efter den här händelsen återvänder han också dit. Men han har dragit sig undan av någon anledning. Men i trakterna kring där så hade Jesus förmodligen inte tänkt göra någonting speciellt. Men så kommer då den här kvinnan som dyker upp då och börjar ropa. Och då säger vers 22, då kommer en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropar: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Hon var hedning, inte av Israels folk. Och Matteus skriver att hon var kananeisk, förmodligen en avkomling till de folk som fanns i Kanaans land innan Israels folk intog det under ledning av Josua då. Och sådana var illa ansedda. Enligt Mose lag fick de flesta av de här människorna inte ens komma in då i Herrens församling. Men det är något speciellt med den här kvinnan. Hon verkar ha förstått något om vem Jesus var. Och kanske hade ryktet gått ut, och det står i början av Matteus i fjärde kapitlet, att ryktet hade gått ut över hela Syrien. Så när hon kommer och möter Jesus så kallar hon honom Davids son. Det var en messiansk titel. Hon har förstått någonting om vem han var. Och det lustiga är att i hela Matteus evangeliet är hon den tredje i raden som kallar honom det offentligt. Två blinda gör det tidigare. Hela folket undrar, kan han vara Davids son? Men hon deklamerar detta tydligt. Du är Davids son. Varför sökte hon upp Jesus? Hon hade ett stort problem. Hennes dotter var svårt besatt. Jag tittade vad det här betyder. Men I grundtexten kan man se att hon var sjukligt och svårt kontrollerad av ett ont andeväsen. Detta yttrade sig antingen fysisk sjukdom eller psykisk vansinne, vi vet inte riktigt. Nu hade kvinnan något av ryktet som gått ut över området att Jesus kunde bota människor som led av sådana saker. Och han hade gjort det i stor utsträckning tidigare. Så därför kom hon till honom en bön om hjälp, men det verkar inte som hon bara var ute för att få hjälp. Hon förstår på något sätt vem han är. Jesus, Davids son. Hon kallar honom Herre 3 gånger. Vers 22, vers 25, vers 27. Men det lustiga är nu, vad står det i vers 23? Han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom skicka iväg henne. Hon följer efter oss och ropar. Jesus förvånar oss med sin tystnad. Han svarar henne inte alls. Han inte ens avvisar henne först. Och då tänker jag på alla gånger du och jag har gått till Gud och bett, så upplever vi ingenting. Vi känner inte att Gud svarar, vi känner inte att Gud säger nej, utan det är bara tyst då. Och lärjungarna tyckte också det var konstigt. De säger till Jesus, du måste ju sätta ner foten. Hur ska det bli med det här? Skicka iväg henne nu. Antingen menar de, skicka iväg henne, avvisa henne, eller lös henne från det här problemet hon har. Du måste göra någonting, Jesus. Men då svarar han, jag är endast sänd till de förlorade fåren av Israels hus, vers 24. Så svaret Jesus ger här först är klart avvisande. Vilket kan förvåna oss. Hans uppdrag var alltså till Israel, folk, judarna. Vi som har läst hela Nya Testamentet vet att Jesus är hela världens frälsare. Men just nu var han koncentrerad på sina egna som han hade. Det nya förbundet skulle först upprättas med Guds folk i Israel. Först därefter med de troende hedningarna. Och Jesus verkar antyda att det finns så mycket problem bland Guds folk självt. Att jag inte ska slösa tid på dem som står utanför. Det är tillräckligt. Vi kan känna så ibland när vi är i våra församlingar. Vi har så mycket saker som vi brottas med. Att vi orkar inte ens tänka hur ska vi nå dem där utanför. Det är egentligen det som är vårt uppdrag i förlängningen. Men vi har nog med vårt eget verkare som. Och Jesus var förresten inte i de trakterna för att verka offentligt, verkade det som. Han var där för att vila eller undervisa sina lärjungar. Så först efter att han är tyst så öppnar han munnen och avvisar henne. Det är uppenbart att han inte säger att han inte kan hjälpa henne. Det gör han inte. Men det verkar som att han påstår att den här gången blir ingenting. Vers 25. Men hon föll ner för honom och sa, Herre, hjälp mig. Kvinnan ger inte upp. Hon tar sig ända fram till Jesus från att ha gått bakom honom och ropat. Lärjungarna tyckte kanske att detta var pinsamt. Va? Att hon gick där och ropade, hjälp mig Jesus, och drog uppmärksamhet till sig. Väl framme faller hon ner och ber en gång till. Hon ödmjukar sig så djupt att i grundtexten säger att hon beter sig lik en hund som slickar sin herres hand. Det var ordet bad här betyder. Proskuneo. Jag kan inte uttala det på grekiska ordentligt, men det kan jag fråga sen hur man gör. I ljuset av det som kommer sen då, av det här, så blir det inte så förelämpande det Jesus säger. För då svarar han, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Jesus är fortfarande avvisande, fortfarande på samma spår som förut. Guds folket måste först få äta sig mätta. Det finns så mycket att göra bland dem och de har allehanda problem. De är svältfödda, Guds härlighet har lämnat dem. De är som får utan herde, de är illa slagna och sargade. De behöver min hjälp och du tillhör inte ens det folket. Du tillhör de avgudadyrkande folken som bor runt omkring Israel. Som har varit fiender till dem under lång tid. Och det som Jesus säger, hur mycket du än ödmjukar dig, beter dig som en hund inför sin herre, kan jag inte hjälpa dig istället för dem jag är sänd till. Men vers 27, hon sa, jo herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herras bord. Kvinnan visar stor andlig insikt. Lustigt nog finner hon sig och blir kallad en hund här. Det är märkligt. Och hon visste att hennes folk inte tillhörde Guds egendomsfolk. Men hon förstod en sak. Och det är det som är hela den här berättelsens poäng. Som vi ska ha med oss när vi ber. Jesu makt är så stor att den räcker både för Guds folket och dem utanför. Det är poängen med hela den här berättelsen. Därför ber hon om en smula varan. Det finns så mycket bekymmer i församlingen. Hur ska vi nå utanför? Det räcker med en smula. Det räcker. Jesus har makt att göra något både bland sitt eget folk Och det överskottet sen, om det får hamna utanför, då räcker det till. Och det påminner om en annan hedning som bad om Jesus hjälp. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Att lärjungar fick höra långa predikningar, underbart att höra Jesus predika. Men officeren säger, det räcker med ett ord. Så händer det. Och här vänder hela historien, va? Vad säger Jesus? Kvinna, din tro är stor, det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Så Jesus ändrar sig, vilket är mycket märkligt. Bön kan få Gud att ändra riktning på sina planer. Vet ni det? Jag läste med Skia som var sjuk och fick höra att du kommer inte att leva, du ska dö, se om ditt hus. Och han vände sig mot väggen och ber och gråter. Och Jesaja får gå tillbaka med ett annat budskap. Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar, du ska få 15 år till. Vi kan påverka vad Gud tänker göra och till och med få honom att ändra sina planer genom bönerna. Jesu makt räcker även för den här kvinnan. Så när vi ber, vad ska vi komma ihåg? Vår bön är bekännande. Vad sa hon? Herre, Davids son. Vi bekänner oss till Messias, han som har kommit, världens frälsare. Hon var också uthållig. Hon kallade Jesus för Herre 3 gånger. Hon sökte efter honom, gick efter honom och ropade. Hon ödmjukade sig så långt ner att hon betedde sig som en hund som slickar sin herrens hand. Och hon tillber honom, kallar honom Herre. Dessutom då, och det är det som gör att allt det här vänder. Hon räknar med att endast en liten smula av Jesus stora makt skulle räcka. Och detta trots att hon stod utanför Guds folk. Så att nu när vi ber för Nyköping ikväll, och jag är övertygad om att i våra församlingar, våra personliga liv, så har vi massor av bekymmer. De får vi gå till Gud med. Men jag vill att vi ska tänka också, en liten, liten smula av det Gud vill erbjuda oss ikväll, det räcker också för de som finns utanför. Jesu makt är så stor, han kan göra vad han vill med oss, men också med de som faktiskt ännu inte känner honom. Men det ska vi ha med oss ikväll, att hans makt är så stor. Så stor är han, det finns inga gränser, och det är skönt att veta. När vi ska be. Amen. Eva ska leda oss en sång innan vi går in i bönen här. Varsågod. Jag tror att ni kan den utan till. Den finns inte i sångboken, va?